Trevligt att mötas, roligt att se era glada ansikten. Se gärna på din granne och så smilar du lite grann. Det är trevligt att se ett glatt ansikte. Att se surpuppar i kyrkan, det är ju tråkigaste som finns. Det här är ju ingen plats för surpuppor, utan det finns ju bättre tillställningar där de passar in. Jag ska fortsätta med min samhällsanalys och tala till er idag om hur församlingen ska orientera sig i den här tiden. Vi lever ju en väldigt föränderlig tid. Jag tror alla har märkt det, och har du inte märkt det så då kanske du inte lever. Men jag tror att ni lever. Och det är så att vi känner en oföränderlig Gud, men vi lever i en konstant föränderlig tid. Och det här är en extrem utmaning för dig och mig. Och jag läste här tidigare när vi talar om hur församlingen ska bemöta vår pluralistiska tid, denna extrema mångfald som finns. Och jag kommer att idag tala om hur församlingen ska bemöta individualismen som mer än någonsin bara attackerar både församlingen, familjelivet, det attackerar vår kristna grund, vårt fundament egentligen. Och pluralismen kan vara en väldig utmaning för församlingen i sig. Men individualismen är egentligen ett direkt hot för det som är vår styrka, och det är den gemensamma tro vi har. För att tron är inte privat, utan den tro vi har, den ska vi utöva i samklang med andra i en kontext. Och jag vet inte, men jag leds ofta att ha sådana här budskapspredikningar. Och det finns inom homiletiken, så talar man om kerygmatisk förkunnelse, budskapsförkunnelse. Vanligtvis när man lyssnar på en predikan så utlägger man texter, bibeltexter. Och det är sådana textutläggningspredikningar. Det behövs det, men jag, om och igen när jag söker Herren så upplever jag att jag vill dela med mig det. Sådana här budskap som lite tangerar vår tid. Hur vi med Bibeln som kompass, som mätinstrument kan klara av att leva med verkligt flaggan i topp som kristna. När allt omkring oss förändras. Och du lever ju i den värld du är i med arbete och kanske studier. Impulser från olika håll och kanter, så behöver vi lära oss orientera oss. Det står att vi ska inte anpassa oss efter denna tidsålders väsende, utan låta oss förvandlas genom förnyelsen av tankarna. Och när vi nu dyker in i det här med individualism, jag vill sätta en grund först och försöka förklara vad jag menar, för att sen öppna skriften, så ska vi läsa hur vi kan möta den här förändrade tiden. Jag läste faktiskt Svenska Dagbladet en artikel. Det finns en professor som har skrivit en bok. Och den här mannen heter Anders Parment. Han har skrivit en bok som heter Generation Y. Generation Y, framtidens konsumenter. Och man brukar ju dela upp de här olika generationerna. Man talar om 40-talister. Det är den stora gruppen av människor som kommer att gå i pension nu snart. Och vi andra då, som föddes lite senare än efter kriget, vi ska betala deras pension. Det här har ju målats som en extrem utmaning i samhället. De som föddes 1960 och framåt till mitten av 80-talet kallas för X-generationen. Generation X-generationen. Men nu talar man om Y. Generation Y. De som ställer alla frågor, som ifrågasätter allt som fäderna har byggt upp och gjort. Och det finns stora skillnader i hur generationerna tänker, hur de förvaltar saker. Och i en organisationsliv så brukar man tala om förvärvarna, de som förvärvar, pionjärerna. Sen kommer förvaltarna, de som tar hand om allt. Och sen kommer fördärvarna, som förstör allt. Ni har hört det där säkert. Och nu ska vi inte måla då U-generationen som en fördärva generation, men vi behöver förstå hur de tänker. De som idag har växt upp med internet, som har växt upp med extremt stora förändringar. Och alla dessa generationer konsumerar på olika sätt. De ser på olika sätt, har lite olika värderingar. Och Åke Gren som har varit i skriket nu igen. Han höll ju en kontroversiell predikan om homosexualitet. Han sa att det var en cancer på samhällskroppen. Och så radikal är jag inte, men jag säger att individualismen är definitivt en cancer på samhällskroppen. För att i en politisk term så är individualismen i motsättning mot kollektivismen, det kollektiva. Att det här är motpolen, det kollektiva, gemensamma och det individualistiska, det individuella. Och förr så fanns det en mycket mer utpräglad kollektiv känsla. Man hade, alla röstade ju på socialdemokratin och vi värnade om det folkhemmet, samhället. Man drog sitt strå till stacken. Det var lätt hänt att fick du ett arbete i ett företag så var du det företaget troget nästan ända till din pensionering. För du satte in mycket av dina krafter in i det kollektiva för att bygga upp det gemensamma. Och i Sverige talar man ju om folkhemmet. Jag tror att den tanken också finns mycket i våra bygder. Men vad som händer idag är att synen på arbete har förändrats. För de som kommer direkt ur universiteten idag så är ju arbete mycket bara ett sätt att avancera. Att förverkliga sig själv. Inte sant? Det är inte att bygga det kollektiva utan det är att klättra på någon sorts karriärsteg för att förverkliga sina egna drömmar. För att förverkliga sina egna målsättningar. Och det här kan vi egentligen sätta under rubriken individualism. Det individuella har setts i fokus i förhållande till det kollektiva. Och det är därför mycket, man tänker så här att det finns så mycket fina bönehus ute i bygderna. Det finns så många politiska föreningar som har så fina värderingar. Men ingen vill engagera sig. Ingen vill axla manteln av att föra det kollektiva tanken vidare. Ja, det här är nu spridda tankar. Men jag tror att ni känner igen det lite grann. Och man kan ju bo granne idag med människa utan att egentligen lära känna den. Så var det inte riktigt förr. Där kände alla i de små byarna. Idag kan du vara väldigt ensam mitt i ett höghusområde. Fast du sover jämte en människa i tiotals år. Det är bara en liten vägg som skiljer. Vi blir mer och mer ensamma. De här tankarna, individualistiska tankarna bara attackerar oss. Och det är ett extremt stort hot till församlingen. Inte sant? Ja. Vi säger så här. När människor kommer till Jesus. Att när vi blir frälsta så dör vi med Kristus. Vi dör bort från allt det egna. Och när vi läser Markus 8 till exempel. Så står det att Jesus kallade till sig folket och sina lärjungar. Och sa till dem. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Jag kan säga att det budskapet är inte speciellt tilltalande till en väldigt extrem individualistisk tid. Att dö bort från sig själva. Att lägga ner alla sina egna ambitioner för att leva sitt liv igenom Jesus Kristus. Att bli en livegen till en annan människa. När du kommer till Kristus så blir du hans dräng. Hans slavar. Och det är därför många människor har Jesus som frälsare. Men det är ytterst få som vill ha honom som herre. Man vill höra till en församling, men man vill inte bidra med någonting. För man vill ändå ha kvar lite av den individuella präglingen på tillvaron. Man känner ansvar att ställa upp för det kollektiva. Men man är kanske inte beredd att med hela sitt liv lägga ner allt för att bygga upp det kollektiva. Man vill gärna äta tårtan, men man vill kanske inte alltid vara med och baka tårtan. Alla vill ha ett fungerande samhälle och god service. Alla vill ha bra sjukvård och man ska inga köja till tandläkaren. Allt ska gå snabbt. Men är någon beredd att betala för allt det här? Man vill vara en liten parasit på kollektivet och suga åt sig så mycket man kan. Man vill jättegärna att församlingen ska bekosta det ena och det andra. Och man vill ha hjälp från församlingen. Men är man riktigt beredd att betala för det? Jo. Ni är det, men jag tänker också på andra. Där utanför. Samhället är på det sättet väldigt sjukt. För allt kretsar kring jag, mig och mitt. Jag tänker på många äldre människor som har varit skattebetalare hela sitt liv. Och inte knappt varit sjuka. De har slitit och byggt upp detta samhälle som vi är en del av. Men man får inte speciellt mycket tillbaka på sin ålderdom. Medan det kommer en ung generation som ställer alla frågor och ska ha alla sina rättigheter. Men man har inte investerat någonting alls. Och det här är kollektivistiska tankar kontra det individualistiska. Och nu bollar jag med de här begreppen. Men när vi talar om evangeliets kärna, riktigt kärnfunktionen i evangelium, så handlar det om att dö ifrån sig själv med Kristus Jesus. Och uppstå på nytt i ett kollektiv. För när du blir född på nytt så föds du in i en gemenskap. Du föds in i ett kollektiv. Du föds inte in i en individualistisk värld. Där det är du som är i centrum. Utan du blir född in i kroppen. In i församlingen. Och församlingen är faktiskt ett kollektiv. Och därför kommer jag senare här att tala om de här stora hoten. På ett sätt som vi möter idag. För att ingen av oss är exkluderad. Jag kan säga att individualismen är en väldigt, väldigt, väldigt cancer som försöker ta livskraften ur dig. För att kraften finns i det gemensamma. Kraften finns i att äga en gemensam vision. Att äga en gemensam passion. Att vara en del av någonting mycket större än mig själv. Att vara införlivad i någonting som jag ens kan se slutet på. Och jag tänker på det, när vi blir födda på nytt så föds vi faktiskt, vi blir inympade i trädet. Romarbrevet 11 och 23. Vi blir inympade. Ni vet vad det innebär. Inympa, att man kanske lägger en gren och bara trycker in den i ett träd. Ympas in. Växer fast i någonting annat. Vi är grenarna. Han är trädet. Vi växer in i Guds rike. Halleluja. Vi blir införsatta i någonting mycket större, in i det andliga Israel, in i en tradition, in i ett sammanhang där vi behöver anpassa oss, in i ett kollektiv. Och jag tänker att just detta att förneka sig själv, det klingar inte riktigt så bra i vår tid, i samhället. Och det är där smärtan är. Utan kors, inget liv.
utan död ingen uppståndelse.
Första Korinthierbrevet 12, vers 27. Så står det: men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Halleluja. Var för sig lemmar i kroppen. Och då kan man ju betona olika saker. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Eller så kan man betona, ni är nu Kristi kropp, var för sig lemmar. Och många betonar gärna att vi är var för sig. Men jag betonar gärna att vi är en kropp. Betoningen är lite annorlunda. Så när Jehovas vittnen talar om Jesu uppståndelse, när Jesus sa åt rövaren, jag säger dig att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Men de har flyttat kommatecknet. Jehovas vittnen säger, jag säger dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Det är två helt olika betydelser. Men nu är vi lemmar införsatta i kroppen. Vi är var för sig, men vi är en del. Och det är så härligt att vi hör samman. Vi är ett andligt kollektiv. Vi är levande stenar satta ihop i ett kitt som heter fridens band. Ömsesidig kärlek. Och jag kan kanske inte leva ett så jätteindividualistiskt liv som kristen när jag är så påtagligt införlivad i någonting större. Och det är ju här korset går. Det är här korset går. En lem har en funktion i kroppen, inte utanför. Och vi har nu talat om det många gånger. Inte har vi sett någon lem komma bara flygande ensamt. Utan vi rör oss i ett kollektiv. En pionjär är likväl en lem i kroppen. En pastor är en lem i kroppen. Alla tjänstegåvor är införsatta också i kroppen. Det står att Gud har i sin församling satt. Han har placerat gåvor i församlingen, i kroppen, in i helheten. Och att vi är satta i ett sammanhang ger oss faktiskt den styrka vi behöver. Jag tror att vårt samhälle blir svagare och svagare ju mera individualismen äter sig in i samhället. Ju mera alla värnar om sina egna rättigheter, sitt eget, desto mer dränerar vi kraften i det kollektiva. Men i församlingen i Guds rike så tänker vi annorlunda, för att vi är Guds rikets folk. Vi är döda ifrån oss själva och det liv vi nu lever, lever vi för andra människor. Där frågar vi, vad kan vi bidra med? Vad kan vi ge? Hur kan jag tillföra detta underbara som kallas Kristi kropp med mina gåvor? Hur kan jag befrukta den här underbara gemenskapen? Hur kan jag tillföra den någonting? Sväng på det. Många har blivit besvikna för att man inte har fått så mycket ur gemenskapen. Men sväng på det. Tänk om du är den som kan vara med och ge. Vi är inte bara konsumenter. Vi är producenter. Församlingen som institution finns inte. Ta församlingen som en stark faktor av gemenskap. Den kommer att överleva alla olika epoker. Den kommer att överleva alla olika trender. Församlingen kommer inte att dö. Församlingen kommer att ha sin fantastiskt mest underbara tid framför. Men det krävs att vi lever för varandra. Om vi går i denna riktning som världen går, att man bara tänker på sig själva och bara värnar om sina egna rättigheter, då dränerar vi styrkan i den levande Gudens församling. Men om vi är ett folk som investerar vår tid, våra krafter, våra pengar, lägger ner våra mantlar, vårt liv för att bygga den levande Gudens församling, då kommer det att väcka en otrolig avundsjuka ute i världen. För de kommer att se hur de älskar varandra. ingen annanstans kommer det att finnas en sån kärlek, sån gemenskap, sån sammanhållning som ute, som i den levande Gudens församling. Jag blir helt upprymd när jag tänker på församlingen. Och jag säger att individualismen är en andemakt i vår tid. Den försöker bara näsla sig in i sinnena på de troende. Den försöker tala till dig att du ingenting betyder, att du ingenting kan, att du inte behövs någonstans. Men jag säger dig, du behövs. Och Gud har ett ärende till dig. Du behövs i den levande Gudens församling. Isolera dig inte, gå inte på djävulens lögner och lås in dig i en liten skrubb någonstans. Varken emotionellt eller fysiskt. Du behöver dina vänner, du behöver dina syskon, dina bröder och systrar. Halleluja, du behöver de äldre om du är ung. Och ni som är äldre, ni vet att ni behöver de unga. För någon ska bära kistan. Ingenting sker av sig själv. Så är det. Det är de yngre som för de gamla till gravens vila. Som talar gott om det de har gjort. Som respekterar deras livsverk. Och de äldre välsignar de yngre. Och välsignar dem att löpa det lopp som de äldre kanske aldrig upplevde. Men som de drömde om. Halleluja. Halleluja. Det finns en sån underbar tid. Och jag hoppas att individualismen idag bara får packa och åka. I Jesu namn. Det står att han är huvudet för sin kropp. Kroppen är Herrens. Kolosserbrev 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors och frid genom honom både på jorden och i himlen. Så läser jag kapitel 2 i Kolosserbrevet, också vers 18. Låt er inte från dömas segerkransen av någon som ger sig hen åt ödmjukhet och går upp i syner av änglars tillbedjan. Och som är utan orsak, är uppblåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Förfärliga beskrivningar om de som inte håller sig till huvudet. De som inte inrättar sig i kollektivet, om vi säger så. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Från honom kommer allt. Stödd och sammanhållen som den är av sina ledar och senor. Kraften kommer från Gud. In i det kollektiva, in i församlingen. Det finns säkert en kraft att vara lite privat religiös. Men den kraften räcker inte att göra ärövringar i vår tid. Ska vi bryta igenom? Och nu talar jag om att verkligen vara ett ljus och ett salt i världen. Så måste församlingen stå enad. Och därför, om fienden givetvis försöker stoppa församlingen. Ett av hans vapen, han har ju många. Men ett av hans vapen är att försöka bara trycka in en individualistisk livsstil. Sätta in de här tankarna av precis det som världen tutar in i sinnena. Då lyckas han nog. Om vi mitt i allt allihop skulle bestämma att när vi lever bara ett kristet liv för oss själva. I ett ögonblick skulle hela gemenskapstanken skulle dö. Alla celler, ingen skulle komma på någon möten. Ingen skulle besöka någon. Ingen skulle lyfta den svage. Ingen skulle göra något hembesök. Usch, vilket samhälle och vilken församling det skulle vara. Så när vi slutar värna om varandra, då dör ju hela församlingstanken ut. Och det är därför djävulen skjuter på relationerna. Det är därför djävulen skjuter så starkt i just detta kitt. Andens enhet genom fridens band.
Men det är det som är vår styrka, kära vänner. Det är just enheten och det är fridens band. Vi är kopplade till varandra på ett så underbart härligt sätt. Halleluja. Vi väljer inte våra syskon, utan vi tar emot alla vi får. Och ditt val, om vi ska tala om det en stund, och mitt val. Vi står dagligen inför de här vägskälarna. Vill jag gå den andra milen? Eller vill jag göra vad jag själv tycker? Ingen kommer någonsin att tvinga dig gå den andra milen. Ingen kommer någonsin att tvinga dig att söka upp det som är förlorat. Men om du vill följa mig, sa Jesus, ta då ditt kors. Om du vill följa mig, ikläd dig korset. Så vi i vår vilja, i vårt liv behöver veta, vill vi slå följe med individualistiska tankegångar? Eller vill vi bekämpa dem i vårt liv? En mamma som har nyligen fött ett barn. Du behöver inte undervisa henne att ta hand om det barnet. Det finns så naturligt. Det finns en naturlighet, en medfödd instinkt att ta hand om ett litet barn. Inte sant? Men vet ni vad? Om vi tar hela abortdebatten. Jag ska inte göra några kraftiga uttalanden i det nu. Men ni kanske följer med ändå. Jag har rätt att bestämma över mitt liv. Det är det som är grunden. Individualismen är det som aborterar tusentals barn i våra länder. Jag bestämmer över en annan människas liv. Jag har rätten. Det är klart, det är det samhället säger. Du har rätten att göra vad du vill. Men Jesus frågar, vad vill du följa mig? Vill du gå min väg? Och det är väldigt viktigt att veta vad du vill. Annars blir du ett offer och hamnar ofta på fel sida. Jag ska ha tre stationer här. Men jag är bara i tanken. Om de här trapporna är ett människoliv. Och man föds här. Som ett litet barn. Den första tiden av livet är man oerhört beroende. Någon måste ta hand om ett barn, annars dör barnet. Och barnet växer till med hjälp och stöd. Och någonstans under vägen så kommer man in i tonårsperioden. Olika trotsåldrar. Nu ska jag inte ha någon utvecklingspsykologisk. Det är inte riktigt min bit. Men jag vet så mycket. Att efterhand så börjar frigörelsen. Man ska frigöra sig från föräldrarna. Från det som har varit min trygghet, mitt liv. Och det här är också en naturlig sak. Om man kommer in i ett oberoendeskap. Jag vill göra mig oberoende av alla och allt. För att jag ska själv springa på mina egna ben. Kryckorna ska bort. Mamma och pappa och allt. Jag vill gärna ha min egen ekonomi. Och det är det första de upptäcker. Att det går inte så bra. Den processen avslutas ganska snabbt. Men det finns andra känslomässiga, emotionella processer som tar betydligt längre tid. Men vet ni att i detta oberoende fas, där är en känslig fas. För samma process finns i det andliga området. Med dina andliga föräldrar. Att vi blir oberoende. Okej, jag ska klara mig själv. Och någonstans kommer min andliga mamma och pappa att lämna på vägen. Och man ska göra stor dåd för Gud. Ja, och det är bra. Men här så finns ännu en fas som jag upplever Bibeln talar så tydligt om. Som har att göra med hur vi växer. Det finns så mycket troende som känner att jag är oberoende. Halleluja! Jag behöver ingen församling, jag behöver ingen cell, jag behöver ingenting. Jag är oberoende, jag behöver bara Jesus. Och det här talar vi om på radiogudstjänsten, om ni har hört den. Att Stora delar av Finlands befolkning är privatreligiösa. Vi vill gärna ha Jesus, men vi behöver inte kyrkan. Vi behöver inte gemenskapen. Vi behöver inte gå i kyrkan, säger de. Bara 6% går i kyrkan av Finlands befolkning. Men ändå säger sig 73% har en kristen bekännelse. Så nu talar vi till våra vänner och dina kollegor på jobbet. Här är de. Men sen, om man vill mogna som människa och gå vidare, så finns det en tredje fas som heter ömsesidigt beroendeskap. Att man växer in i förhållande i kollektivet till varandra. Jag låter mig bli beroende av mina bröder och systrar. För att om du är ensam och faller, vem ska då resa dig upp? Ja, men det blir ju problem. Ja, men det blir ju det. Det är det vi säger. Men om du mognar som du är kallad till, om du mognar som människa, så skapar du ett socialt nätverk omkring dig. Så du vet att om du faller, om du går snett, så finns det vänner som står med dig. Också i med- och motgång. Halleluja. Det finns bröder som känner dina svaga och dina starka sidor, men som ändå älskar dig. Det är ju härligt. Och det här är den naturliga utvecklingen. Att vi växer in i en ömsesidighet. Och det här är församlingslivet. Det här är respekten till din historia. Respekten till din framtid. Unga människor kan inte bara säga att vi behöver inte de äldre. Ni behöver de äldre. Alla behövs. Och vi behöver vara beroende av varandra. Bibeln talar om att vi lämnar varandra till tjänst. Halleluja, vilket, säg det, lämnar varandra till tjänst. Alltså, vilka rubriker. Till tjänst. Inte för att suga kraften ur dig. Inte för att dränera din energi. Utan för tjänst. Halleluja. Tänk vad underbart. Med att inte behöva vara en individualist. Och ändå finns det så mycket av en i en. Ett bibelord här. Ni orkar lite till. Jag proklamerar ut det. Johannes 21. Så finns en vers som jag har grubblat på, som jag såg för ett tag sedan, som jag tycker inrymmer så mycket fint. 21 och 18. Nu har ju då den uppståndne suttit ner med Petrus, som förnekade honom, och Jesus frågar: älskar du mig? Tre gånger frågar han, eftersom han förnekar Jesus tre gånger. Jesus upprättar alltid. Är det inte härligt? Det är ju nåd. Att Jesus kommer och riktigt bara kylar över det som är svagt i oss. Petrus med den höga bekännelsen sa: jag känner inte mannen. Men sen kommer Jesus personligen och sitter ner och frågar: känner du mig? Älskar du mig? Man får säga ja. Tre gånger. Men sen efter det, då säger Jesus någonting i vers 18. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Visst är den här versen profetisk om Johannes död? Men det är dubbelbottnat, upplever jag. Jag upplever den här versen, att när du var ung gick du dit du själv ville. Du levde i ett oberoendeskap. Men när du blir äldre och gammal och när du mognar, så ska någon annan föra dig dit de vill. För att ju mera död vi är med Kristus, desto mera tillgängliga är vi. Ju mera Kristus i dig,
desto större resurs är du. Ju mera ego i dig, desto mindre kan Gud använda dig. Men ju mera av Kristus livet som har formats i dig under år av prövningar, av tuffa tider, desto mera död är du i förhållande till dig själv. Och du kanske förs ibland på vägar du aldrig kunde tro att du skulle gå. För att Gud har fått sin hand om dig. Gud har fått ta tag i dig. Bruka dig som han vill. Någon annan ska spänna bältet om dig när du blir gammal, när du mognar. Ta det som en sån bild att när du blir äldre och mognar och dör bort ifrån dina egna ambitioner, så kommer Jesus att spänna bältet om dig. Anden kommer att ta tag i dig och föra dig till platser du aldrig skulle ha kunnat tro. Vårt val är om vi vill det eller inte. Vill vi det? Vill vi dö med Kristus och uppstå med Kristus? Och jag vill avsluta med att tala till oss som kollektiv. Låt oss bevara den andliga enheten. Tillsammans kan vi uppnå mera. Vet ni att förkortningen på ordet team, team, T-E-A-M, team, på engelska, together everybody achieves more. Tillsammans uppnår vi alla mer. När vi jobbar som ett team, när vi inte påvar i vår egen lilla värld, individualister som sätter vår egen agenda. För att den som mister sitt liv, han ska finna det. Den som lägger ner sitt liv och den som söker först Guds rike, han kommer att få allt det andra också. Det handlar inte om att utplåna sig själv. Det handlar om att få rätt ordning. Jag ska avsluta med tre korta verser från Efeserbrevet 4. Vi läste den på bönemötet i torsdags. Och de lever fortfarande, åtminstone i mitt hjärta. 4:2. Var alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Och så läser vi 13. Om tjänstegåvorna som ska utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Kolosserbrevet 3 tycker jag också är ett starkt, vers 14. Överallt detta ska ni klä er i kärleken. Har ni klätt på er kärleken idag? Det är ditt val. Valet är ditt. Du kan ikläda dig kärlek. Du kan ikläda dig själviskhet. Du kan ikläda dig kötslighet. Du kan ikläda dig tålamod om du vill. Du kan ikläda dig ödmjukhetens klädnad. Eller så kan du klä på dig stolthetens mantel. Vad klär vi på oss? Överallt detta ska ni klä er i kärleken. Vad gör kärleken? Som binder samman till en fullkomlig enhet. Fullkomlig enhet. Är det inte det som världen behöver? Är det inte det som vi behöver? En fullkomlig enhet. Där kärleken är så stark i vår gemenskap så att den överskyler alla brister. Så att den bara ser möjligheterna och bara ser det underbara hos var och en. Vi ser inte på våra felsteg och våra brister. Du döms inte utifrån ditt förflutna, utan Du älskas för att du är född på nytt i Kristus Jesus. Du är en del av familjen. Halleluja. Fullkomlig kärlek och enhet. Det är något annat än det här individualistiska slemmet som finns i vår tid. Jag kommer att tala om sekulariseringen nästa gång. Det är också ett hot. Om det nu blir nästa gång. Vi får låta Herren leda. Men individualismen är någonting som vi behöver göra upp med. Riktigt ordentligt. Jag är beredd att ge, men jag vill ändå hålla lite kvar. Det säger individualismen. Jag vill jättegärna vara med i en församling, men jag vill inte bidra med så mycket. Jag vill gärna komma med och bara njuta. Det får man göra. Men i något skede så blir det pinsamt. När man deklarerar sitt oberoendeskap, när anden manar att gå in i en ömsesidighet. För det finns ett sånt liv där jag låter mig bli sårbar men också tillgänglig. Det är där hela sambotanken finns. Man vill hellre bo sambo än gifta sig. För att om jag gifter mig, då får jag förpliktelse. Det finns mycket andligt samboende också i vår tid. Man vill gärna bo sambo i församlingsliv. Och det har lite att göra också med det individuella tänkande. Jag högaktar våra pionjärer. Jag högaktar människor som har byggt upp det vi är en del av idag. De trodde på det kollektiva. De gav sig till det gemensamma. De la ner sina liv för att bygga någonting tillsammans. Det får vi aldrig tappa. Det har varit så roligt att se när vi har haft Talko i församlingen här nu och måla. Det kommer ju människor. Det finns säkert flera som kan komma. Men tänk dig, ingen lön, knappt något erkännande, en kaffekopp och härlig gemenskap. Det får man. Men ändå kommer man efter jobbet. Har jobbat hårt hela dagen. Och så är de här. Och målar och hjälper till. Så här funkar det i församlingslivet. Tror vi på det gemensamma? Har vi en dröm om församlingen? Så kan vi uppnå hur mycket som helst. Vi kan vara med och påverka hela detta land. Vi kan sända ut signaler om att det här är underbart. Denna härliga gemenskap, Kristi kropp. Det ska vi predika, det ska vi kommunicera, det ska vi basunera ut på gatorna. För vi tror på det. Jag tror på det. Halleluja, halleluja. Nu ska vi gå in i bön. Ja, ingen panik med klockan. Orkar ni se på Melodifestivalen igår så orkar ni sitta någon stund till. Det här är mycket trevligare. Halleluja. Vi ska be för varandra. Vi ska be för dig om du upplever att du har brottats med utanförskap. Det är den största smärtan i en kristen församling. Det är när människor upplever utanförskap. När inte vi lyckas omfamna alla. Men jag kan säga att det är möjligt när vi alla blir omfamnare. Om det är några få som ska omfamna alla så räcker inte armarna till. Men när alla omfamnar någon, när alla bryr sig om någon, så är alla berörda av denna underbara sak som heter fridens band genom andens enhet. En stor del av församlingen är inte här nu. Kanske utanför någonstans. Stor del är ju här. Det finns många som är del av den här gemenskapen som inte är här. Som ska behöva ha en extra liten omfamning. Många av er också. Och jag skulle också vilja omfamnas lite. Men tänk vad det är bra att det är det vi kan göra. Det är det vi kan göra mellan våra underbara möten. Ringa och omfamna varandra lite. Tro på det gemensamma. Halleluja.
Vem bror det här som har fått ett ord som han vill dela från Herren innan vi går in i bön? Varsågod.
Jag vaknade i natt ungefär 3 tiden och fick det ordet till mig att Herren har med sitt ord skapat allt. Och sen ett annan sak. Du ska icke hava andra gudar. Och jag pratar med Herren och frågar, vad är den största av guden idag? Det är jaget. Individualismen. Jag tror vi alla kan ha svårigheter med det. Åtminstone jag har det. Att jaget vill hoppa upp ganska mycket. Så jag tror att vi ska tänka på det att Herren ska ha den plats som han har, inte jaget.
Amen, tack så då.
Skriv, be att lovsången kommer upp och ni får leda sig någon innerlig sång här. Tillbeden. Vi ska nog dröja kvar en stund för att uppleva Guds smörjelse. Jag vill också bekräfta det här. Halleluja.